har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Elizabeth Holmes har promenerat in genom dörrarna till domstolen i San Jose ett dussintal gånger. Hon har talat framför publik med tusentals åhörare. Som här på Vanity Fair's toppkonferens för nyföretagare.
First I have to say it's incredibly special for me to be up here with you. You're
such a... Och hon har vittnat i många förhör med myndigheter.
Ms. Holmes, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing?
Men det här har den till synes orubbliga Theranos-grundaren aldrig gjort förut. Nu står hon i vittnesbåset med känslorna utanpå kroppen. Hon släpper bomb efter bomb av anklagelser. Allt börjar med en till synes oskyldig fråga från försvarsadvokat Kevin Downey.
Let's talk for a little bit about Mr. Balwani's role at Theranos.
Och så börjar Elizabeth berätta, överraskande detaljerat, om sin relation med Sunny Balwani, hennes tidigare pojkvän och operativ chef på Theranos. Mannen som hon nu alltså anklagar för fysiska, känslomässiga och sexuella övergrepp.
I personally was surprised at how far her testimony went in terms of bolstering the defense case. Sure, they lost a few battles, but maybe they're going to win the war.
Det här är Uppgång och fall med Dropout, rättegången. Berättelsen om hur Elizabeth Holmes åtalas, misstänkt för flera fall av grovt bedrägeri som vd för blodprovsföretaget Theranos. I 7 avsnitt kommer vi följa rättegången mot Elizabeth Holmes. Vi kommer höra vittnen, experter, patienter, journalister och Elizabeth Holmes själv berätta. Om du inte har lyssnat på den första säsongen av The Dropout här i Uppgång och fall, föreslår vi att du börjar med det. Den här serien är en samproduktion mellan ABC Radio, Nightline och oss på Third Ear Studio. Originalintervjuerna är i de flesta fall gjorda av den amerikanska journalisten Rebecca Jarvis, och du kommer höra henne ställa en del frågor i avsnitten. Jag heter Josefin Patsauer. Sjätte delen. Anklagelser och undanflykter.
Met Ms. Holmes in 2002 in China.
Historien börjar i Kina. Det var där Elizabeth och Sunny träffades första gången. Hon var 18 år, han var 38. Något som Elizabeth berättat om i förhör med SEC, USA:s motsvarighet till Finansinspektionen.
We were in the same Stanford program at Beijing University.
The entire department knew about her Chinese, her skills, and so when I first met her, I'm like, oh, you must be the Elizabeth Holmes.
Försvarsadvokat Kevin Downey frågar Elizabeth vad hon då kände till om Sunny Balwanis bakgrund.
That he'd been a really successful business person.
ABC's reporter Rebecca Jarvis återger Elizabeths ord från rättegångssalen.
That he'd worked with Bill Gates in the early days of Microsoft, built a successful company which he sold to big companies.
Under den sommaren sågs de regelbundet. Och när Elizabeth sen började på Stanford höll de i kontakten, berättar hon. Men sen hoppade Elizabeth av sin universitetsutbildning. Förklaringen har fram tills nu varit att hon ville starta sitt företag. Men försvarsadvokat Kevin Downey frågar:
What were the other reasons that you departed Stanford?
Och då kommer den första skrällen.
I was raped when I was at Stanford, and I decided to leave to pour myself into building Theranos.
Hon har svårt att hålla tårarna tillbaka.
The smiles that we saw on her first day of testimony went away.
ABC's reporter Miles Cohen är på plats i rättssalen. Han sitter bara några rader bakom Elizabeth.
You know, it seemed as if she was holding back tears. She was speaking slowly, and that eye contact she had with the jury was now focused on her attorney as she told her story.
Elizabeth berättar för rätten att hon efter våldtäkten slutade gå på föreläsningar. Att händelsen ledde till att hon började grubbla över vad hon skulle göra med sitt liv och att hon till slut bestämde sig för att skapa ett liv genom att skapa ett företag. Hon vände sig till Sunny, berättade om sin dröm och bad om råd. Och de inledde en nära relation. Sunny sa, berättade Elizabeth, att hon var trygg hos honom. När Elizabeth var 21 år flyttade de ihop. Det var 2005, men det skulle dröja ytterligare 4 år innan Sunny officiellt började jobba som operativ chef på Theranos. Elizabeth berättar för rätten att de ofta pratade om företaget.
Did he give you his reflections on whether he thought you had the talents to succeed?
Frågar försvarsadvokat Kevin Downey.
He did,
svarar Elizabeth.
He told me that I didn't know what I was doing in business, that my convictions were wrong, that he was astonished at my mediocrity, and that if I followed my instincts, I was going to fail, and that I needed to kill the person that I was to become what he would call a new Elizabeth who could be a successful entrepreneur.
Vad menade Sunny egentligen när han sa att den gamla Elizabeth skulle dö? ABC's reporter Rebecca Jarvis återger ordagrant från rättegången.
That meant that who I was never going to be a person that could succeed in life or in business, and I needed to kill that person and become a new Elizabeth.
Elizabeth säger att Sunny var väldigt tydlig med hur hon borde bete sig om hon ville bli en framgångsrik entreprenör.
He said I needed to spend all of my time on the business and that I should only be spending time with people who could help the business to be successful. That I needed to be working 7 days a week. I needed to be in the office 7 days a week. And I needed to be only doing things that could contribute to making the company successful, which meant not sleeping very much. Eating only foods that would make me pure or able to have the most energy possible for the company. Having a very disciplined and intense lifestyle.
Precis så här lät det när Elizabeth beskrev sitt liv i ett personporträtt i The New Yorker. Då sa hon till journalisten Ken Oletta att hon varken hade tid för vänner eller kärleksrelationer. Och likadant lät det i en intervju i CBS med Nora O'Donnell.
Let me ask a little bit about you. Do you own a TV?
No.
Why not?
I work all the time. And I'm basically in the office from the time I wake up and then working until I go to sleep every day.
Så plockar försvarsadvokat Kevin Downey upp en handskriven lapp som Sunny påstås ha gett Elizabeth någon gång mellan 2005 och 2009. Överskriften lyder:
Non-negotiables. Every morning I will force myself out of bed and spend 30 minutes to write what I want from my day. I will never meet with anyone for more than 5 minutes unless I have written down why. I will always give crisp, clean goals and feedback to my subordinates.
Och slutligen:
The single most important ingredient to this secret sauce is discipline.
Sen presenterar Kevin Downey ett schema för rätten. Det är Elizabeth som skrivit ner det och det är henne det gäller. Men Elizabeth säger till rätten att det var Sunny som utformade det. Schemat började klockan 4 på morgonen med att Elizabeth tackade Gud. Från 4:15 till 5:20 gällde träning. En bönestund var inlagd 6:20. Och så var det måltidsinstruktioner. Lunch, sallad med tofu, tabbouleh och en grön drink. Middag, broccoli med quinoa. Kevin Downey frågar Elizabeth varför.
This was part of focusing only on foods that could give me the most energy to be the best entrepreneur and the most successful, that I could be working all of the time,
svarar hon. Även det här kommer fram i personporträttet i The New Yorker. Reporter Ken Olera skrev: Hon är vegan och flera gånger om dagen dricker hon ett pulveriserat hopkok av gurka, persilja, grönkål, spenat, romansallad och selleri. I anslutning till schemat fanns också några förhållningsregler. Instruktioner till henne själv om hur hon skulle få en framgångsrik dag. Så här stod det: Genomför det du sagt att du ska göra.
kom inte en minut för sent. Visa ingen iver, var rak, fokuserad och oberörd. Helt affärsinriktad. Aldrig impulsiv. Reagera inte. Tala sällan, men när du gör det, var kort och koncis. Händerna ska vara i fickorna om de inte gestikulerar. Var helt närvarande.
Sunny felt like I came across as a little girl and that I needed to be more serious and pointed and not be giddy in my interactions,
förklarar Elisabeth.
Did you implement what Mr. Balwani told you would lead to success in your efforts to make Theranos a successful company? I tried to,
svarar hon. Brottmålsadvokat Caroline Polisi tycker att anteckningarna är ett effektivt vapen för försvaret.
I thought that the contemporaneous notes that she took were actually quite compelling, whereas I may not have been inclined to believe a story that consisted solely of her memories of how the relationship played out. I was persuaded by the notes that had these instructions on them for her. It gave me a really vivid picture of what this relationship was like. And I do think that it has the potential to really pay off for the defense.
Men Jay Edelson, jurist och grundare och vd för advokatbyrån Edelson PC, säger att frågan är huruvida juryn ens tror på Elisabeth. Kommer de ta hennes ord på att Sunny dikterade anteckningarna? Eller kommer de misstänka att hon skrev dem på egen hand?
I think that the core problem the defense has, where, you know, she's essentially on trial for being a terrific con woman, and when the jury has heard weeks and weeks of evidence that you're really skilled at what you do, anything you say is going to be met with skepticism. So as I'm listening to her testimony, there were parts of it which definitely were pulling at my heartstrings, but I'm also thinking she's a pretty good liar, or she's got to somehow convince the jury that she has some ounce of credibility.
I vittnesbåset har Elisabeth börjat berätta om vad som hände när hon misslyckades med att följa förhållningsreglerna. Hon säger att
Sunny would get very angry with me and would yell at me about the fact that he was so disappointed in my mediocrity and the fact that he was trying to teach me how to be better and said I was never going to be successful.
Och sen kommer ytterligare en skräll. Elisabeth berättar för rätten att Sunny inte bara skrek när han blev arg.
He would sometimes come upstairs to our bedroom and he would force me to have sex with him when I didn't want to because he would say that he wanted me to know that he still loved me.
Hon pratar långsamt och verkar återigen kämpa för att hålla tårarna borta. Enligt Elisabeth så pågick det här under hela deras 10 år långa kärleksrelation. Försvarsadvokat Kevin Downey plockar upp några anteckningar daterade februari 2015. Och Elisabeth säger till rätten att hon skrev dem efter ett sånt tillfälle med Sunny. Kevin Downey säger att han vill fokusera på de 3 första raderna och så läser han.
Don't enjoy literally anything about it or who I am if I did it. Hurts so much, so so much. Can't focus on anything except why. Why hurting myself? Can't even move, let alone do sit-ups or actually sit up. Lying swollen, literally.
Sen frågar han Elisabeth vad det här handlar om. Och hon svarar.
I'm reacting to one of those incidents with Mr. Balwani. And I'm writing about the fact that I couldn't move and I couldn't sit up and that I was lying there swollen and that I couldn't understand why I was hurting myself. Why I wasn't leaving.
Så hur reagerar juryn på de här anklagelserna? ABC's reporter Miles Cohen är på plats i rättegångssalen.
When she recounted the alleged abuse, she said she suffered at the hands of Sunny Balwani. It was dead silent. This has been a really hard jury to read. They don't yawn, they don't laugh, they don't smile, but they seem diligent, they're paying attention. And when Holmes was telling her story about the abuse she said she suffered, they were focused on her.
ABC's reporter Rebecca Jarvis har läst de där anteckningarna som Kevin Downey håller i handen. De är som ett fritt flöde av tankar och de fortsätter mycket längre än vad han läser. Så här står det.
Feel sick fat, not good about myself. Want to force throw up. Feel sick. During day, just thought, eat all psychologically attracted to. Ate, then felt sick. Still sick. Will go get rid of sweets from house. Please God, I pray. I really want to make myself throw up right now. Opposite of Clinton Foundation, or any time I haven't eaten, when my energy puts me in flight. I get more done then because I zone in. Now, I'm just distracted, tired. It's 9:43 at the office, and it's a sick, negative cycle.
Sen läser Kevin Downey några sms mellan Elisabeth och Sunny från ungefär samma tid.
I'm sorry I wasn't stronger for you this morning. That is my responsibility and my role. I will never let that happen again.
Skrev Elisabeth till Sunny, som svarade.
I am strong enough for me and you and then some. I don't need you to be strong for me. I have the privilege of being able to calm you as a mother energy. My job is to love you when you're stressed.
Kevin Downey vänder sig till Elisabeth och frågar vad hon menar med moders energi. Elisabeth förklarar då att hon såg det som sin uppgift att lugna Sunny när han var arg och att hon hade misslyckats med det. Och så berättar Elisabeth om hur kärleksrelationen med Sunny tärde på relationen med hennes familj.
Sunny would get very upset if I was with my family because he said it was a distraction to the business.
Och som ett bevis för det påståendet presenterar försvarsadvokat Kevin Downey ett sms från Sunny till Elisabeth.
When your family is here, I feel lonely because you spend a total of 10 seconds with me a day.
Elisabeth svarade.
I hate this.
Försvarsadvokat Kevin Downey ber Elisabeth att förklara.
He's angry with me because he feels like when my family came for Thanksgiving that I was not paying attention to him.
Sunnys kritik av Elisabeth fortsatte, även efter att de hade börjat jobba tillsammans, berättar Elisabeth. Till exempel så skrev han så här i ett sms.
You are speaking with everyone in your giddy voice. Excessive use of awesome. You are rambling now. Let's stay focused.
När Theranos började bli framgångsrikt under 2014 ska Sunny enligt Elisabeth ha sagt.
He had built me into who I was.
I december 2014 skrev han.
I love you. I admire your wisdom and strength and your decency and kindness.
Och Elisabeth svarade.
You know what these things coming from you mean to me. What you say to me equals my confidence.
Vad syftade du på där, frågar Kevin Downey.
That how he felt about me was my confidence,
svarar Elisabeth. Brottmålsadvokat Caroline Polisi.
I think it's a very humanizing aspect to Elizabeth Holmes. When I read them, it sort of made me a little sad because it really does show just how not only committed, but almost, and I hesitate to use the word brainwashed, but she really was hanging on his every word. There's one text exchange where she says, no, literally, you give me my confidence. Your opinion of me is my only opinion of myself. That is, you know, a sad situation, I think, by anyone's account.
Det ska understrykas att Sunny Balwani förnekat alla Elisabeths anklagelser. Men han har också antytt att om han skulle kallas att vittna så skulle han åberopa sin lagstadgade rätt att tiga. Och därför kommer han inte att bemöta Elisabeths påståenden i den här rättegången. Så vad är det försvaret hoppas uppnå med de här omfattande anklagelserna gentemot Sunny? Jo, det handlar om uppsåt. Och enligt brottmålsadvokat Caroline Polisi är det något helt centralt i försvarets case.
What the defense is doing is to lay the foundation to really dig into how the abuse may have had an effect on Holmes's ability really to appreciate the nature and quality of potentially the wrongfulness of whatever acts the government is alleging. And so it's kind of a way for the defense to have it both ways. She could simultaneously appear to be, you know, a very in control, on the ball business person, while at the same time she was affected by this more subtle, insidious kind of defect that, you know, somehow permeated her decision-making functions and her ability to perceive right and wrong.
Men jurist Jay Edelson säger att det är ett långskott och alltså osäkert om juryn kommer att köpa den typen av argumentation.
The defense wants to make this about intent. She didn't have the intent to defraud because she was being controlled and was in such a toxic relationship. It's just such a stretch to me. You know, perhaps if it was a one-time thing and she was feeling so much pressure, that's an argument that could be a little stickier. But when you're talking about years of systematic fraud, it just, to me, is a non-starter. However, the defense, they don't need to get all of the jurors. If they get, you know, one who buys into kind of the emotional argument of everyone was a victim because Sonny was a horrible person, maybe there's a hung jury.
Och från vittnesbåset fortsätter Elisabeth. Hon berättar om hur relationen med Sunny förändrades efter en myndighetsinspektion av Theranos labb 2015.
I had gone into that inspection thinking that we had one of the best labs in the world. And the findings from those inspections were so fundamentally different from what I believed.
Vid inspektionen framkom brister. Och Elisabeth säger att hennes respons på det var att ta in experter utifrån, att anställa en ny labbchef och helt enkelt försöka fixa problemen. Men Sunny accepterade inte de här förändringarna, säger hon. Så 6 månader efter inspektionen, i maj 2016, lämnade Sunny Theranos.
He wasn't who I thought he was, and I realized that if I was going to fix the issues and allow the company to see through its potential, I had to do that without him in the company,
säger Elisabeth. Sen berättar hon att samma månad som Sunny gick från Theranos flyttade hon ut ur deras gemensamma hem. Och deras kärleksrelation tog slut den med. Något som Elisabeths bror Christian Holmes bekräftade när han förhördes i samband med en civilrättslig process mot Theranos.
Did your sister and Mr. Balwani stop living together before or after he left Theranos?
I don't know his exact termination date, but it was right around the same time.
Det var nämligen brorsan som hjälpte Elisabeth att flytta ut. Det hela skedde när Sunny var i Thailand.
And how did Sunny react?
Frågar Kevin Downey.
He said he was getting on a plane to come back.
Men det var ingen idé. Elisabeth hade bestämt sig. Relationen var över. För gott. Caroline Polisi säger att den här plötsliga beslutsamheten från Elisabeths sida vad gäller relationen med Sunny inte helt stämmer överens med den bild som försvaret målat upp fram tills nu. Och att den riskerar att landa illa hos juryn.
I think the fact that she dropped him so quickly when she saw the writing on the wall, that is not in keeping with this idea of this mental disease or defect, because clearly she had the ability to perceive that she needed to drop him and make some changes and move on. And she seemed to be able to do that pretty quickly.
What impact, if any, did your personal relationship with Mr. Balwani have on your work at Theranos?
Frågar försvarsadvokat Kevin Downey.
I don't know,
säger Elisabeth. Hon tar en lång paus och verkar återigen kämpa mot tårarna.
He impacted everything about who I was, and I don't fully understand that.
Så närmar sig slutet på det här känsloladdade vittnesmålet, och då tar försvarsadvokat Kevin Downey igen kärnfrågan. Det vill säga de anklagelser om bedrägeri som riktas mot Elisabeth i den här rättegången. Han frågar henne rakt ut.
Whether Sunny forced her to make the statements to investors, whether Sunny forced her to make certain statements to journalists, or controlled her interactions with Walgreens and Safeway executives, or the Theranos board.
Och Elisabeths svar är detsamma på varje fråga.
No.
Det är ett förvånande erkännande. Men brottmålsadvokat Caroline Polisi säger att det här är ett medvetet drag från försvaret.
That's a tried and true defense tactic. It's defense 101. You want to get ahead of any bad facts. The worst thing that can happen in the defense's mind is for the prosecution to get an aha moment. And so the worst thing that could happen is for the prosecution to ask those questions and for Elizabeth to, you know, have her tail between her legs and have to answer truthfully. And so this is a tactic and technique that defense attorneys use all the time. Let's get out ahead of this issue. Let's just admit to it on the stand and, you know, so that the jury can trust us. And, you know, we're the ones acknowledging this, and the prosecution won't be able to have that aha moment.
Och Elisabeth berättar om hur Theranos, via styrelseledamot general James Mattis kontakter, undersökte möjligheten att skicka Theranos blodprovsmaskiner över Atlanten till Afghanistan. Bland annat för användning i militära ambulanshelikoptrar. Men tyvärr, avslutar Elisabeth, blev det aldrig av.
Were Theranos devices used for clinical care on medevacs? No,
svarar Elizabeth.
Did you tell anyone that?
Frågar Kevin Downey.
I don't think I did.
Jurist Jay Edelson säger att han tror att det här i slutändan kommer att skada Elizabeths case.
To me, the piece of evidence that is the most compelling is the fact that Theranos was saying that their technology was being used in Afghanistan in helicopters transporting casualties. And you saw the defense very quickly when in their direct said, you know, by the way, that's not true, right? And she goes, yeah, that wasn't true. You know, those are the things that really matter, which is she was making very specific statements, detailed statements. And, you know, I think that's the downfall. The rest is close to a sideshow. That doesn't mean it might not be effective with a juror or two, but legally it really doesn't speak to the merits of the case in my mind.
Innan han avslutar utfrågningen vill försvarsadvokat Kevin Downey veta vad Elizabeth tjänat ekonomiskt som vd för Theranos. Vad var hennes nettovärde på pappret när företaget var som högst värderat?
It would have been $4.5 billion.
4,5 miljarder dollar, svarar Elizabeth.
Did you have opportunities during the time that you were running Theranos to sell your stock in Theranos?
Frågar Kevin Downey.
I did. Did you ever sell a share of your stock in Theranos? I did not. I believed in the company and I wanted to put everything that I had into it.
Och vad är dina andelar i företaget värda nu? Frågar Kevin Downey. Elizabeth svarar med eftertryck.
Nothing.
Det är ett starkt avslut på försvarets utfrågning. En utfrågning fullproppad av anklagelser och överraskande avslöjanden. Men enligt jurist Jay Edelson så förändrar inte ens de känslomässigt starkaste delarna av Elizabeths vittnesmål vad som i huvudsak står på spel här.
Even if the allegations about Sunny Balwani are true, do they excuse her from fraud?
No, they don't excuse her from fraud legally or morally. The fact that you may have been in a bad relationship, certainly we can all feel sympathy for that, but that's just not any sort of legal defense. And it's not a defense morally either. A lot of people have difficult lives. A lot of people have difficult relationships. That doesn't mean that they commit fraud.
Under försvarets förhör verkade Elizabeth ha levande minnesbilder. Och hon berättade rikt och detaljerat ur sitt liv. Men när det nu har blivit åklagarens tur att ställa frågor blir hennes minnesbilder plötsligt suddiga eller försvinner helt. Nu påminner hon plötsligt om den Elizabeth som förhördes av SCC och som sa, jag vet inte, över 660 gånger. Åklagare Robert Leach börjar med att fråga Elizabeth om det som hon med egna ord beskrev som aggressiv respons på den då kommande publiceringen i Wall Street Journal 2015.
You learned that John Carreyrou, a reporter with the Wall Street Journal, was working on some form of story in or about April of 2015. Is that correct?
Det stämmer, svarar Elizabeth. Så visar Robert Leach sms mellan Elizabeth och Sunny där de försöker lista ut vem det var på Theranos som hade pratat med journalisten John Carreyrou. Till slut kom de fram till tre misstänkta. Tyler Schultz och Erica Chung, två unga labbanställda som tidigare lyft problem de lagt märke till med både Elizabeth och Sunny. Och så labbchefen Adam Rosendorf som också har slagit larm. Från vittnesbåset medger Elizabeth att det stämmer, men sen blir hon mer undvikande.
You wanted to get ahead of the story, didn't you?
Frågar åklagare Robert Leach.
We wanted to make sure our trade secrets weren't disclosed.
Svarar Elizabeth.
I understand your answer about trade secrets. I'd like an answer to my question, please. You wanted to get ahead of it, didn't you?
Envisas Robert Leach.
I'm sorry, I don't quite know what you mean by ahead of it.
Säger Elizabeth. Då läser åklagaren upp ett meddelande från Elizabeth till Sunny med den exakta ordalydelsen.
Need to get ahead of all of it. Does that refresh your memory that you were trying to get ahead of all of it? It doesn't.
Svarar Elizabeth.
Reading these...
Okay, men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Words on the page doesn't refresh your memory at all,
frågar Robert Leach med en skeptisk min.
I have a memory of this, but I don't know exactly what I meant by getting ahead of it,
säger Elisabeth och ser förbryllad ut. Något som hon ofta gjort under den här rättegången. Jurist Jay Edelson tycker att det här är ett lågvattenmärke för försvaret.
This is Elizabeth Holmes' playbook. It did feel to me that she was just putting on an act, and I found it to be not terribly credible that every time that she didn't remember something that was harmful to her or she was supposedly confused. She kept defaulting to, oh, I don't remember, I don't remember. You know, I think sometimes prolonging those moments, it kind of ingrains in the jury the idea that first they remember that you're trying to avoid telling the truth, and then that fact kind of gets, you know, more set in. So, I thought that did not come across well.
Robert Leach går vidare. Nu ska det handla om de problem på Theranos som Erica Chung tidigare vittnat om. Erica Chung var en ung labbanställd som medverkade i första säsongen av The Dropout. Hon uppmärksammade brister i labbrutinerna och slog tillsammans med Tyler Schultz larm.
Erica Chung was right when she was raising issues, wasn't she?
Säger Robert Leach.
I don't think she was right about the specific issues that she was raising based on my understanding, but I sure as hell wish we had treated her differently and listened to her,
säger Elisabeth.
You don't think the CMS report vindicates her in any way?
CMS-rapporten som Robert Leach hänvisar till här är alltså resultatet av den myndighetsinspektion som genomfördes i Theranos labb 2015.
I think in a way it does,
säger Elisabeth.
But Theranos chose not to listen to her at the time,
säger Robert Leach.
My understanding is that we did listen to her, but the team believed the specific issues she had identified were not actually correctly identified.
Robert Leach fortsätter pressa Elisabeth.
But you know today that Ms. Chung was right. Isn't that fair? Yes,
svarar hon.
And instead of listening to Ms. Chung, Theranos chose to retaliate against her,
säger Robert Leach.
No,
svarar Elisabeth.
Theranos didn't hire David Boies' law firm to track her down and serve her with legal process. We did hire David Boies' law firm to serve her with the subpoena,
medger Elisabeth. David Boies var Theranos företagsjurist, styrelseledamot och en av de mest inflytelserika advokaterna i USA. Och som 23-åring fick alltså Erica Chung, som bara hade försökt göra det rätta, ta emot ett hotbrev signerat David Boies.
Dear Ms. Chung, this firm represents Theranos.
Erica Chung läste upp brevet i första säsongen.
We have reason to believe that you have disclosed certain of the company's trade secrets and other confidential information without authorization. You are directed to immediately cease and desist from these activities. Theranos will consider all appropriate remedies, including filing a suit against you.
Och hon berättade om hur skräckslagen hon blev när hon fick det.
I can see why I was super paranoid and had a burner phone and was absolutely scared and terrified. And at this point, I was 23, I think. Probably had like $5,000 in my bank account and was thinking, how am I going to pay for a lawyer to defend myself against this?
Men från vittnesbåset säger Elisabeth att hon inte uppfattade situationen på samma sätt som Erica Chung.
You chose to threaten her,
säger Robert Leach.
No,
säger Elisabeth.
Theranos chose to threaten her. I don't think so. Theranos chose to threaten her with a lawsuit. Is that fair? I'm not sure,
svarar Elisabeth. Då visar Robert Leach upp hotbrevet för rätten.
Och så frågar han Elisabeth om hon vid den här tidpunkten kände till att brevet skickades till Erica Chung. Elisabeth svarar undvikande och upprepar bara att hon kände till att hennes advokater hade kontakt med Erica Chung. Robert Leach måste ställa frågan 5 gånger innan Elisabeth erkänner att hon kände till att brevet skickades.
Were you also aware that Theranos paid 2 private investigation firms nearly $150,000 to aid in this effort to retaliate against Ms. Chung?
Frågar Robert Leach.
I'm not sure,
svarar Elisabeth. Robert Leach visar upp kontrakt och kvitton som styrker betalningen från Theranos till privatspanarna. Men inte heller det hjälper Elisabeths minne.
How's the jury going to respond when she's being questioned by her own attorney and she has these vivid memories? But when the prosecutors ask her questions, so much of the time when it's advantageous to Elizabeth, she can't remember.
Yeah, that never looks good.
Brottmålsadvokat Caroline Polisi.
If they're saying to themselves, gee, isn't it interesting she has such a vivid recollection when her own attorney is asking her questions, but at the same time, when prosecutors asked her questions, you know, she seems all of a sudden to forget things pretty easily. Well, that weighs on her credibility and her character for truthfulness.
Robert Leach fortsätter pressa Elisabeth kring hur hon behandlade Erica Chung.
You tried to dismiss Erica Chung as a low-level disgruntled employee. Is that correct? We did.
Medger Elisabeth.
Is that another thing you wish you had done differently?
Frågar Robert Leach.
100%. I think I mishandled the entire process of the Wall Street Journal reporting.
Svarar Elisabeth. Robert Leach fortsätter och nu vill han prata om Tyler Schultz, en annan labbanställd som försökte uppmärksamma problem med Theranos teknik, men som vände sig direkt till Elisabeth. Åklagaren säger att han vill påminna rätten om Elisabeths nära relation med familjen Schultz. Hur hon var en gäst vid högtider, på middagar och fester. Och hur Tyler Schultz farfar, George Schultz, fungerade som en mentor för Elisabeth och var någon som hon anförtrodde sig till. I första säsongen av The Dropout berättade vi om hur Tyler Schultz skickade ett mejl till Elisabeth där han radade upp de allvarliga problem som han såg. Som svar fick han ett argt mejl från Sunny. Elisabeth var CC'ad. Nu läser Robert Leach Sunnys arga mejl för rätten.
Tyler, let me share with you that had this email come from anyone else in the company, I would have already held them accountable for the arrogant and patronizing tone and reckless comments.
Så vänder sig Robert Leach till Elisabeth och frågar.
You reviewed this and commented on it before it went to Mr. Schultz. Isn't that correct? I am not sure if it was this email specifically,
säger Elisabeth. För att hjälpa henne minnas lägger Robert Leach fram en tidigare version av mejlet. En version där Elisabeth infogat kommentarer, såsom
Stronger. Emphasize what he did first, especially in light of my comment on accuracy below.
Och precis som i fallet med Erica Chung pressar åklagare Robert Leach Elisabeth till att erkänna att Tyler Schultz hade rätt i de iakttagelser han gjorde gällande bristerna i Theranos teknik.
He was raising concerns about vitamin D, isn't that right? And Theranos ultimately voided all of the vitamin D tests, isn't that correct? We did. And Theranos chose not to listen to him at the time, correct? No,
säger Elisabeth.
You chose not to listen to him at the time. No. Instead, you elected to retaliate against Mr. Schultz. Is that right? No. You didn't hire David Boyce's firm to threaten a lawsuit against Mr. Schultz?
Fortsätter åklagare Robert Leach.
We did hire David Boyce's firm, and we did ask David Boyce's firm to follow up on the disclosure of trade secrets.
Medger Elisabeth. I första säsongen av The Dropout berättade Tyler Schultz om hur advokater från David Boyce juristbyrå låg i bakhåll och överraskade honom när han hälsade på hemma hos sin farfar.
Didn't George Schultz call you from his house and tell you that there were lawyers from Boyce Schiller trying to get Tyler to sign documents in an intimidating way? That's not my memory of it,
säger Elisabeth. Då tar Robert Leach än en gång till bevismaterial för att friska upp Elisabeths minne.
You know that George Schultz called you and said that the Boyce Schiller lawyers were acting in a totally unacceptable way. I know that I later felt that,
svarar Elisabeth.
He later stormed out of a board meeting because of that. Isn't that right?
Frågar Robert Leach.
No.
Svarar Elizabeth.
He later complained to you about that. Isn't that right? Yes. Didn't George Shultz tell you it was one of the worst little things he'd seen anybody try to do? No. You deny that he said that. I don't remember that.
Svarar Elizabeth. Åklagarsidans tes är att även om Sunny var utföraren så var det Elizabeth som drog i trådarna bakom kulisserna. Det var hon som styrde Sunnys aggressiva handlingar. Och den utfrågning som juryn just bevittnat stärker åklagarens resonemang, menar jurist Jay Edelson.
In some ways I wonder if the defense overplayed their hand by making this huge emotional plea through Elizabeth's testimony, which then got shot down because she acted as the aggressor fairly consistently, and her relationship with Sunny, as bizarre as it was, it did not feel like it was totally one-sided. It seemed like they both used each other at different times. And she certainly had a tremendous amount of power over him.
Nu riktar Robert Leach strålkastarljuset mot Elizabeths påståenden om att Theranos blodprovsmaskin kunde analysera hundratals olika typer av blodprover.
You were asked point blank by Jim Cramer on Mad Money whether it was true that it was only 12 or 15 tests on your device. Isn't that right? I don't remember the question, but I remember he was asking me about the content of the Wall Street Journal article.
Återigen måste åklagare Robert Leach hjälpa Elizabeth att minnas.
Well, let's play the clip,
säger han.
How many tests can your device, Edison, do? The Wall Street Journal says it can only do 15 out of 240.
Yeah, so we had communicated to the Wall Street Journal that we have submitted over 130 pre-submissions to FDA with tests running on our proprietary devices and have been taking those through the FDA submission process. Every test that we offer in our laboratory can run on our proprietary devices. We bring tests up on our proprietary devices based on the frequency with which they're run. So at any given point in time, we're running the tests that are most commonly ordered.
You heard Mr. Cramer ask you the question, how many tests could be performed on the Edison? I did. And I didn't hear the number 12 in that clip. Did you hear it?
Frågar Robert Leach.
I did not,
säger Elizabeth.
That really is a smoking gun. You can't substitute...
Brottmålsadvokat Caroline Polisi.
Actual direct quotes, hearing it from the horse's mouth, as it were, that is just gold for the prosecution because it is readily debunkable and it's manifestly false. It goes an extremely long way with the jury. Again, a lot of these other things you can chalk it up to, well, maybe investors misunderstood, or, you know, maybe there was sort of a gray area. And I mean, there's nothing you can do to get around an outright bold-faced lie on national television.
Och så har åklagare Robert Leach några frågor om Elizabeths makt och inflytande på Theranos.
You agree with me that anything that happens in your company is your responsibility at the end of the day. Isn't that right? That's how I felt,
svarar Elizabeth.
Ultimately, all roads, as the CEO, lead to you. Yes. And is it fair that the buck stops with you? I felt that.
Så radar åklagare Robert Leach upp hela listan av vittnen, labbchefer, personal på Theranos, reklamansvariga, alla anställda av Elizabeth. Om hon var missnöjd med någon av dem, då hade hon väl kunnat avskeda dem när som helst. Var det inte så? Jo, Elizabeth instämmer. Och vad gäller Sunny?
You could fire him at any time,
frågar Robert Leach.
Yes,
svarar Elizabeth.
You had that power. I did.
Och så har åklagaren kommit fram till den del i utfrågningen som handlar om Elizabeth och Sunnys kärleksrelation.
Is it fair to say that your relationship with Sunny was at times loving and at times not so loving? Yes.
Robert Leach berättar för rätten att det i bevisföringen ingår 12 000 sms-meddelanden mellan Sunny och Elizabeth. Han säger att ordet love förekommer 594 gånger och så ber han Elizabeth att läsa upp en sms-växling från oktober 2015. Det var vid den tiden som Elizabeth var ute i medierna och bemötte påståenden från artikeln i Wall Street Journal.
Innan Elisabeth börjar läsa tar hon en liten paus, som för att stålsätta sig. Sunny skrev:
Love you. I prayed from the bottom of my heart for you. I have never prayed with this intensity in my life for anything and anyone. You will shine.
Elisabeth svarade:
I love this. It is us together. Perfection and divinity. My nirvana.
Sunny skrev:
You are God's tigress and warrior. You're extraordinary. Coming from my tiger means the whole universe to me. I love you.
Svarade Elisabeth:
I worship you. Be yourself.
Skrev Sunny och fortsatte:
All my and the infinite strength of the universe with you. I love you. I love you.
Avslutade Elisabeth. Elisabeth kommer av sig flera gånger när hon läser meddelandena. Det är som att rösten inte bär. Nu börjar Robert Leach visa bilder. Det är foton på det palatsliknande hem som Sunny och Elisabeth delade under flera år. Det låg i Atherton i Kalifornien. Ett av de allra dyraste områdena i USA. På drönarbilder över fastigheten syns en påkostad pool, ett poolhus, en enorm huvudbostad och ytterligare en stor byggnad. Välskötta trädgårdar, en basketplan och en fontän. Elisabeth bekräftar att hon och Sunny bodde där under åren 2013-2016. Bilderna står i skarp kontrast till de levnadsförhållanden som Elisabeth beskrev för journalisten Ken Olera, som tecknade hennes porträtt i The New Yorker 2014. Efter att ha intervjuat henne skrev han: Hon bor i en tvårumslägenhet i Palo Alto och lever ett spartanskt liv. Efter att ha visat fotorna på parets gemensamma hem vill åklagare Robert Leach veta mer om hur det tog slut mellan Elisabeth och Sunny.
You ended the relationship with Mr. Balwani. I did. You made that choice. I did.
Elisabeth har tidigare berättat för rätten att hon gjorde slut med Sunny och avskedade honom när hon insåg att han inte var den hon trodde och att hon aldrig skulle kunna rädda sitt företag om han var kvar. Men när hon förhördes av SEC, USAs motsvarighet i Finansinspektionen, 2017, berättade hon en helt annan story, poängterar Robert Leach. Så här lät det då.
Once we started working together, it was a very intense working relationship, and there the sort of romantic piece that was there at the very beginning died. I don't think it happened in one moment, but it was very clear that we were colleagues.
Robert Leach fortsätter med att visa upp kommunikation mellan Sunny och Elisabeth. Bevis för hur de hela tiden uppdaterade varann om händelser på företaget. Inklusive vad som pågick på Theranos labb och i samarbetet med Walgreens. I november 2014 skrev Sunny:
Customer service seems to be terrible. Everyone complaining.
Elisabeth svarade:
Yes, we have to own this.
I april 2015 smsade Sunny Elisabeth:
It is most maddening. There is no focus in any chem teams and no product coming out.
Och Elisabeth svarade:
I know.
Robert Leach ägnar nästan 2 timmar åt att läsa upp liknande sms mellan Sunny och Elisabeth för rätten. Sms som om och om igen bekräftar att Sunny inte undanhöll någon information om företaget från Elisabeth. Sen återgår Robert Leach till kontrollmyndighetens inspektion av Theranos. Det som Elisabeth angett som anledning till att hon till slut bröt upp från relationen med Sunny. Elisabeth har vittnat om att hon, då inspektionen inleddes, trodde att Theranos hade ett av världens bästa labb. Så läser Robert Leach upp en rad meddelanden som Sunny skickade till Elisabeth under själva inspektionen.
Very hostile so far. They have complaints.
Elisabeth svar:
Praying.
Sunny skrev igen:
Our validation reports are terrible. Really painful going through this process. Same issues FDA pointed out. Going bad so far. Pray.
Hon svarade:
Praying. Literally non-stop.
Och Robert Leach drar upp ännu fler meddelanden. Den här gången är det för att visa att Elisabeth också visste allt om vad som pågick med Walgreens. I juli 2015 skrev Sunny:
We need to commit to each other and get out of this hell so we can live in paradise.
Elisabeth svarade:
I have literally been meditating on exact same.
Jurist Jay Edelson menar att de här meddelandena är en riktig käftsmäll för försvaret.
I found those texts to be pretty enlightening, the fact that they were able to poke so many holes into this kind of bombshell testimony that she was being controlled by Balwani, I think really hurt her credibility in such a significant way.
Sen svänger Robert Leach och tar sats för att plötsligt släppa en helt egen bomb i rättegångssalen. Han vänder sig till Elisabeth med frågan.
You were romantic with somebody other than Mr. Balwani during the time period 2010 to 2015? Yes,
svarar Elisabeth. Och så lägger hon till, det var ingen seriös relation. Men Elisabeth hade alltså en kärleksaffär samtidigt som hon var tillsammans med Sunny. Jurist Jay Edelson igen.
You know, she painted herself as this huge victim, and sure, I feel horrible for her, but then the prosecution puts out facts like that she had a separate romantic relationship during that time. And, you know, it's very hard to get in the mind of someone in a difficult relationship, but it just doesn't square up. Someone's controlling you and supposedly isn't even allowing you to see your friends, yet you have a separate romantic relationship. Yet, when push comes to shove, you fire him with no repercussions at all.
Vittnesförhöret fortsätter med att åklagare Robert Leach visar upp det material som investerarna fick skicka till sig från Theranos. Rätten har sett det förut, men den här gången pekar Robert Leach på en PowerPoint-bild som får det att se ut som att Theranos maskin, The Edison, hade fått FDA, den amerikanska motsvarigheten till Livsmedels- och Läkemedelsverkets, godkännande. Men godkännandet gällde egentligen konkurrenternas maskiner, något som inte framgick i presentationsmaterialet.
You were holding this out to investors so that they could be comfortable with Theranos, and you never told the investors that this slide had zero to do with the Edison, did you?
Frågar Robert Leach.
We did not,
svarar Elisabeth. Och Robert Leach fortsätter. Nu vill han motbevisa försvarets påstående om att Theranos styrelse kände till att företaget gjorde sina blodprovsanalyser på modifierade blodprovsmaskiner inköpta från andra tillverkare. Han gör det genom att gå tillbaka till de styrelsemötesanteckningar som försvaret tidigare har presenterat som bevis för att de faktiskt gjorde det.
You pointed to some language about trade secrets, but there's no reference in the minutes to modified commercial machines. Can we agree on that?
Frågar Robert Leach.
I think that's right. I haven't reread them, but that would make sense.
Svarar Elisabeth. Och så presenterar Robert Leach nya bevis. Det rör sig om flera mejl till Elisabeth från ledamöter i Theranos styrelse. De hör av sig i samband med Wall Street Journal-artikeln från 2015 och vill veta hur många blodprovsanalyser som faktiskt görs på Theranos egna maskiner. Elisabeth svarade så här.
During the time we are transitioning the nanotainers operations, we are still able to use all of our proprietary technology, including our devices, which were approved for use this summer based on the studies with approximately 900 patient samples. And that wasn't completely forthright. Is that right?
Frågar Robert Leach.
I definitely wouldn't say it that way now.
Svarar Elisabeth.
So, this is another thing that you wish you did differently?
Frågar Robert Leach.
Yes, there are many things that I wish I did differently.
En annan sak som Elisabeth önskar att hon hade hanterat annorlunda är det nu ökända Pfizer-dokumentet, vilket Robert Leach nu skiftar fokus till. Åklagare Robert Leach påpekar att Elisabeth inte bara hade lagt till saker, såsom Pfizers logga, hon hade också tagit bort saker. Till exempel hade hon raderat orden
"Prepared for Dr. Aiden Power",
som alltså är en chef på Pfizer.
Do you agree with me that explicitly stating that this was prepared for Dr. Aiden Power might make it easier for a reader to determine that this was prepared by Theranos?
Frågar han.
It could.
Svarar Elisabeth.
Is deleting those words another thing you wish you had done differently? I do. I wish I had handled this differently, yes.
Och så presenterar Robert Leach en ny överraskning för Elisabeth. Det rör sig om ytterligare ett förfalskat dokument. Det här dokumentet har GlaxoSmithKline's logga på sig. Theranos gav rapporten till Walgreens som underlag inför det kommande samarbetet.
Did you add that logo? I assume so,
säger Elisabeth.
Did you receive any permission from GSK to add the logo? I don't know,
så visar Robert Leach upp de kontrakt som upprättas mellan Theranos och de olika läkemedelsföretag som de samarbetat med. Alla innehöll klausuler som förbjöd båda parter att använda varandras loggor utan tillåtelse. Men Elisabeth säger att hon inte kollade kontrakten innan hon satte dit loggorna på dokumenten. Jurist Jay Edelson tycker att den här delen av vittnesförhöret var särskilt vasst hanterat av åklagarsidan.
I think where the prosecution really found their footing was getting into the specifics of all of the lies. Slapping on the logo for Walgreens, for example, and manipulating all these documents that investors were looking at. You know, she had no answer to that at all. And that to me is, that was an intentional act that were meant to mislead investors and did mislead investors.
Robert Leach närmar sig slutet av vittnesförhöret och han passar på att än en gång understryka vad det åklagarsidan hävdar har skett här. Nämligen att när Elizabeth Holmes känt sig pressad, tidsmässigt och ekonomiskt, så har hon bestämt sig för att ljuga. Robert Leach har något mer som han vill att juryn ska se. Det är ett Excel-ark över Theranos ekonomi just innan Walgreens-lanseringen. Theranos blödde pengar. Bara veckor innan Walgreens-lanseringen brände man flera miljoner dollar i månaden. Snart skulle pengarna vara slut. Så Elisabeth gick med hatten och lyckades få in ytterligare 21 miljoner dollar efter en investeringsrunda i september samma år.
You and Mr. Balwani were extremely relieved when this money came in. Isn't that right?
Frågar Robert Leach.
I'm sure we were happy when it came in,
säger Elisabeth. Tidigare under rättegången sa Elisabeth att Theranos inte var i behov av pengar vid den här tiden. Men nu visar Robert Leach att de visst var det. Något som ledde till en ny investeringsrunda i december 2013. Och majoriteten av investerarna som gick in då hävdar nu att de har blivit bedragna. Efter nästan 6 timmars utfrågning är Robert Leach klar. Elisabeth packar ihop och lämnar vittnesbåset. Och domare Edward Davila vänder sig till juryn och påminner om att de inte får göra egna efterforskningar eller diskutera fallet med någon. Brottmålsadvokat Caroline Polisi tycker att försvaret har haft stora framgångar.
I personally was surprised at how far I did think her testimony went in terms of bolstering the defense case. Sure, they lost a few battles, but maybe they're going to win the war. It's great to humanize your client, and I think that's exactly what she did.
Men nu rycker slutet av rättegången allt närmare, och jurist Jay Edelson säger att försvaret fortfarande har mycket jobb framför sig om de ska kunna kamma hem det här.
Well, I think the defense has to pull a rabbit out of the hat here. They're very good lawyers, and they've had a lot of time to think about it. And we're getting close to Hail Mary time, so I would expect that there'll be some more curveballs. Legally, I don't know how significant it's going to be, but you know, cases are often won or lost on an emotional level, and so they got to play whatever cards they have. They probably have like 2 left in the deck.
Du har lyssnat på Uppgång och fall med Dropout, Rättegången, en samproduktion mellan ABC Radio, Nightline och oss på Third Ear Studio. Originalversionen av The Dropout är skriven och producerad av Taylor Dunn, Victoria Thompson och Rebecca Jarvis. Och vi som jobbat med den här produktionen från Third Ear Studio är Josefin Patsauer, Joel Silberstein Hont, David Mer och Gustav Sondén. Elizabeth Holmes, Billy Evans, familjen Holmes, familjen Evans och Sunny Balwani har inte svarat eller avböjt att kommentera innehållet i den här podcasten.
John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid.
Välkommen till Synoptik.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!